Sommarens tema är ju en hjälte. Och har ni varit här tidigare i sommar så har ni hört kanske när Jörgen predikade om att vara en hjälte i tro. Det var sommarens första hållpunkt. Eller när han predikade om att vara en hjälte i det tysta. De där sakerna som vi gör som ingen ser. Men om de inte hade blivit gjorda, då hade ganska mycket fallit. Peter predikade om att vara en hjälte i det synliga. Att inte bara det där i det tysta, utan någonstans att göra det som syns också. Förra veckan predikade Henrik om att vara en hjälte för sig själv. Att spränga sina egna gränser. Och idag så är temat att vara en hjälte för andra. Jag vet inte om du känner dig bekväm med att kalla dig för hjälte eller inte. Men oavsett vem du är så tror jag att du är på rätt ställe idag. Jag tror att Gud kan tala till oss och jag tror att han vill att du ska vara en hjälte. Vi ska alldeles strax kliva in i Bibeln och titta på ett par exempel där. Men först skulle jag vilja dela en lite personlig upplevelse med er. Det är nämligen så att jag har hjältar i mitt liv. Jag har mött på människor som har lagt sig själv lite åt sidan och som har gått fram för att jag ska få möta Gud eller för att jag ska få komma fram. Och en av de personerna träffade jag för första gången år 2000. Jag var 14 år gammal. Jag skulle åka på ett läger som heter Segolstorp. I Skaraborg så är det den stora ungdomssatsningen på sommaren. En vecka, 200 ungdomar. Och jag hade sett fram emot det här. Jag åkte dit med en kompis. Och det kändes som att vi kommer ha en riktigt bra vecka. Jag känner ingen annan, men det här ska bli bra. Och det räckte med att vi kom dit så spydde hon. Fick magsjuka och åkte hem igen. Och där var en 14-årig Pernilla som bodde på ett logement. Och jag var på ett kristet tonårsläger där ingen såg mig. Jag har vuxit upp i kyrkan. Jag har hört i söndagsskolan att alla får vara med. I kyrkan tar alla hand om varandra. I kyrkan har vi roligt tillsammans. Vi ser varandra. Ja, men ni vet allt det här som man försöker lära sig. Som vi tror på. Och så var jag på ett kristet tonårsläger där ingen såg mig. Jag har ingenting emot att vara själv, men att vara ensam på en plats där det finns väldigt mycket människor, det är jobbigt. Och jag blev ensam. Och jag gick där hela första dagen, och jag gick där hela andra dagen, och jag kände att är det så här det ska kännas att vara på ett kristet tonårsläger, då vill inte jag vara med. Det här är inte vad jag tror på. Och jag bad till Gud att han skulle göra någonting. Och jag sa till Gud att du får morgondagen på dig. Och har inte du gjort någonting imorgon, då ringer jag till mina föräldrar. Och så åker jag hem. Och då vill inte jag vara med. För om det är det här som är att vara kristen, då vill inte jag vara med. Och den här dagen den gick. Och kvällsmötet kom. Och jag kan fortfarande se vart jag stod i den här ladan. En proppfull lada. Det är ju ingen som ser att jag sitter där själv. Man sitter nästan på varandra på bänkarna liksom. Jag satt längst ut på en bänk. Och när eftermötet kom så stod jag där. Och sa till Gud, nu är sista chansen. Snart går jag ut och så ringer jag till mamma. Och så åker jag härifrån. Och så känner jag hur någon lägger en hand på min axel. Och börjar be för mig. Och jag står där och jag tänker, ja, det var ju smidigt, Gud, hur ska det här bli nu då? Och efter en liten stund känner jag hur någon tar bort den där handen och jag är så nyfiken så jag vänder mig om. Och där står en tjej som ser ut så här. Alltså du, eller hon visste inte vad det heter. Alltså du, det är så här. Jag satt där längst bak i ladan och jag förstår inte alls vad som hände utan jag bara kände att jag skulle gå fram och be för någon och jag bara såg dig. Och jag vet inte varför jag ber för dig. Jag vet inte varför jag är här. Och jag vet ingenting. Men jag bara kände att jag skulle be för dig. Jag vet inte ens vad jag skulle be för. Men jag heter Jenny och jag är 15 år. Kan inte vi gå och ta en nattmacka ihop? Och det var som att det bara landade allting. Hon visste inte ens varför hon gick. Hon bara kände att hon skulle gå. Hon var 15 år och livrädd. Livrädd. Och ändå så gick hon, för hon kände att Gud ville att hon skulle göra det. Hon blev en hjälte den dagen. På så många sätt. Det tillfället har burit min tro under hela min uppväxt. Vid det tillfället så bestämde jag mig för att Gud, vad som än händer, så vet jag att du är på riktigt. Och du behöver inte vara 15 år för att känna hjärtklappning när Gud manar. Eller känna dig nervös eller känna att du inte riktigt vet. Så kan jag fortfarande känna mig. Jag tror att det som gör hjälten, det är att vi faktiskt går när Gud kallar. Och nu ska vi in i Bibeln och titta på några människor som känt sig manade och som har gått. Inte för sin egen skull, utan för någon annans. En hjälte för någon annan, det är en hjälte inifrån och ut. Vadå inifrån och ut, tänker du kanske? Jo, men jag tror så här, man måste bli en hjälte för sig själv först innan man kan bli en hjälte för någon annan. Henrik pratade förra veckan om att spränga sina egna gränser lite grann. Och jag tror det är så att man behöver spränga sina egna gränser och bli så stor på insidan att det yttre liksom inte riktigt räknas. Eller det spelar inte så stor roll i alla fall. Och en sån kille hittar vi i Barnabas i Bibeln. I Apostlagärningarna 11:24 så står det så här om honom. Barnabas var en god man, fylld av den helige ande och tro. Han var stor på insidan. Han var så säker på sig själv, han var så trygg i sig själv att han inte brydde sig om vad andra tyckte. När Gud manade och han såg något, då gick han. Även om ingen annan förstod vad det var han pysslade med. Barnabas möter på en kille som heter Saulus. Saulus i Bibeln, han kommer från en judisk familj. Hans föräldrar var fariseer. Och han var en sån här kille som var 120% i allt han gjorde. Jag tror han var det ända från han var liten. Allt man kan läsa om honom är liksom helhjärtat. Och han skolade sig under sin uppväxt som skriftlärd. Och han ville röja alla hot mot den judiska läran ur vägen. Han gick all in. Och mitt i det här så inser han att de där kristna som predikar den där Jesus, de förstör ju för den judiska läran. De ska jag sätta stopp för. Första gången vi träffar på honom i Bibeln är när en kille som heter Stefanus blir stenad. Då står Paulus där och är med och kastar stenarna. Och lite senare, när han är på väg till en stad som heter Damaskus, han har en skrivelse med sig som säger att han får fängsla och tillfångata de kristna för att de predikar Jesus. Mitt där så möter han Jesus på vägen. I ett ljussken, och han blir blind och han förstår att det här är ingen vanlig grej som händer. Och han frågar, vem är du? Och en röst svarar, jag är Jesus som du förföljer. Här tar Saulus liv en tvärvändning. Problemet är ju inte Saulus och hans övertygelse. Utan problemet är ju de kristna som liksom vet vem Saulus är. De har inte glömt vad han har gjort. Och i Apostlagärningarna 9:26 står det så här. När han, Saulus alltså, kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte trodde att han var en lärjunge. Då tog Barnabas hand om honom. Alltså låt oss bara stanna här en liten minut. Här händer någonting stort. En kille som har mött Jesus, som har gjort jättemycket dumt mot de kristna, dyker upp och säger: jag vill vara med. Alla är rädda för honom. Ingen tror på honom. Och så säger Barnabas bara: Saulus, kom med mig. Jag tar hand om dig. Det står beskrivet om Saulus att han andades hot och mordlust. Det var det han levde gentemot kristna människor. Och den här mannen möter Barnabas på ett helt annat sätt än alla andra. Jag tänker att Barnabas måste ha känt någonting här inne. Det måste ju ha hänt någonting. Alltså när Saulus kom så måste han ju ha känt någonting. Han måste ju ha sett någonting annat än alla andra. Han måste ha känt igen Gud, tänker jag. Och med risk för sitt eget rykte så tar han hand om Saulus. Och han väljer till och med att tala i Saulus ställe inför de andra apostlarna. Om vi fortsätter att läsa i texten så står det så här: han förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen, att Herren hade talat till honom och att han i Damaskus hade predikat frimodigt i Jesu namn. Det är på grund av Barnabas som Saulus får vara med. Saulus byter senare namn och blir den som vi känner som Paulus i Bibeln. Han har författat 13 böcker i Nya testamentet. Han har betytt jättemycket för den kristna kyrkan. Vad hade det blivit av Paulus om inte det hade funnits en Barnabas? Vi har så lätt att titta på Paulus och tänka att han är ju en hjälte. Men vad hade hänt om det inte hade funnits en Barnabas? Hjälteskapet för någon annan, det bottnar i att man är så trygg i sig själv att man kan känna igen Gud och att älska som vi har blivit älskade. Att vara så stor på insidan att man kan gå emot det där yttre som inte ser helt bra ut för att man känner igen Gud. En hjälte för någon annan är också en hjälte som gör det lilla extra. Ni vet, det lilla extra, det är sånt man gör för att man kan, inte för att man måste. Och nu är det Paulus vi ska titta på faktiskt. Han skickar ett brev till en kille som heter Filemon. Det brevet finns med i Bibeln. Det är bara ett kapitel långt. Och hela syftet med brevet är att Paulus vill att Filemon ska förlåta en kille som heter Onesimus. Historiskt sett när Bibeln skrevs så levde man i ett samhälle där det fanns olika samhällsklasser, och man föddes in i en samhällsklass där man var fast. Alltså föddes man som slav så var man det, och föddes man, ja, ni förstår. Och Filemon, han var slavägare på den här tiden. Han mötte Paulus och han blev kristen, men han fortsatte vara slavägare för att det var så samhället fungerade. Och de blev vänner, Paulus och Filemon. Paulus, han reser vidare. Och hos Filemon så finns det en kille som heter Onesimus. Han är slav. Han rymmer ifrån Filemon. Förmodligen så stjäl han en del också. Och så sticker han iväg till Rom. Och i Rom så springer Onesimus på Paulus. Paulus berättar för Onesimus om Jesus, om evangelium. Och Onesimus, han blir frälst. Man tänker ju att bra, nu är det klart. Men Paulus, han är inte nöjd där. Han tänker att, ja men det här, han får ju höra liksom att Onesimus, han kommer från Filemon. Ja men jag känner ju Filemon. Jag skriver ett brev till honom som jag skickar med dig. Så kan du gå tillbaka till honom. Och vi ska läsa några verser därifrån, ifrån Filemon vers 12 och lite en bit framåt. Där skriver Paulus så här: honom, alltså Onesimus, skickar jag nu tillbaka till dig. Det är som att sända mitt eget hjärta. Egentligen vill jag ha kvar honom här hos mig så att han kunde hjälpa mig i ditt ställe när jag nu sitter i fängelse för evangeliets skull. Men jag vill inte göra något utan ditt samtycke, för att det goda som du gör inte ska ske av tvång utan av fri vilja. Kanske var det just därför han blev skild från dig för en tid, för att du skulle få tillbaka honom för alltid. Och då inte längre som en slav, utan som något mer. En älskad broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer då inte för dig? Både som människa och broder i Herren. Så om du räknar mig som din vän, ta då emot honom som du skulle tagit emot mig. Och har han gjort dig något orätt eller skyldig dig något, sätt upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver med egen hand. Jag ska betala. Paulus kliver inte bara fram och ber Filemon förlåta Onesimus. Att ta honom tillbaka som slav eller försöka rätta till och ställa tillbaka någonting. Han ber honom att göra ännu mer. Att göra honom till en vän och till en broder. Onesimus har fått precis allt han behöver. Han har ju fått möta Jesus. Mer behöver han egentligen inte. Men Paulus, han gör det lilla extra. Inte för att någon tvingar honom till det. Inte för att Onesimus bönar och ber om det. Utan för att han kan. Han är själv beredd att betala Onesimus skuld. Han är så präglad av den kärleken han själv har fått. Och jag tror det är en nyckel till att bli en hjälte för andra. Att man ger lite mer än vad någon förväntar sig. Inte för att få något tillbaka, utan bara för att jag kan. Samme Paulus skriver i första Korinterbrevet 9:22. För alla har jag blivit allt, för att i alla fall frälsa några. Allt gör jag för evangeliet, för att även själv få del av det. En inställning där Jesus kärlek och evangelium är drivkraften. Det är inte jaget som är i centrum. Det är evangelium och kärleken till andra människor som står i fokus. Tänk om jag kunde leva ett sånt liv. Som är så präglat av Jesu kärlek att Pernilla inte längre är så viktig. Vilken utmaning, va? Och min sista punkt idag handlar också om att vara en hjälte för andra. Genom att bygga för nästa generation. Vi ska tillbaka till Barnabas igen faktiskt. Han har ju tagit sig an Paulus. Han har lärt upp honom. De har liksom åkt ut på missionsresor. Och det går bra nu. De har det bra. Det rullar på. Människor tar emot Jesus när de är ute och predikar. Och vi ser i apostlärningarna att de tar med sig en kille som heter Johannes Markus på en resa. De tänker väl att nu går det så bra för oss här. Att vi plockar med en ung grabb här. Ska vi se hur det går för honom. Och i Apostlärningarna 13:13 så kan vi läsa hur det gick. Där står det så här. Paulus och hans följeslagare seglade sedan ut från Paphos, kom till Perge i Pamfilien. Där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem. Själva fortsatte de sin resa. Johannes Markus får världens chans. Han får resa med Paulus och Barnabas. Killarna som liksom är på väg någonstans. Det går bra för dem. Och han får följa med. Och vad gör han? Han schappar. Han sticker hem. Alltså snacka om stolpe ut. Det är inte alls det här man vill vara med om. Man får världens chans och så sumpar man den. Vi vet inte varför han åkte. Men det var förmodligen ingen så superbra anledning. För ett par kapitel senare, när det börjar bli dags att planera en ny resa, så står det så här i Apostlagärningarna 15:36. Efter en tid sa Paulus till Barnabas, vi borde resa tillbaka och besöka alla bröderna i alla städer där vi predikat Herrens ord och se hur de har det. Barnabas ville då ta med sig Johannes, som kallades Markus. Men Paulus tyckte inte att det var lämpligt att ta med sig den som hade övergett dem i Pamfylien och inte följt med dem i arbetet. Konflikten blev så skarp att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Cypern. Paulus däremot valde Silas och gav sig iväg. Barnabas gör det igen. Han ger upp sitt eget för den här unge killen. Han sätter sig själv åt sidan. Medan Paulus, han tänker minsann inte göra om den missen igen. När Barnabas föreslår att de ska ta med sig den här Johannes Markus, då säger han: nej, alltså jag har sett vad han går för. Glöm det. Och det är inte bara sådär, ja, du kan väl ta med honom i din packning, utan nej, ska du ta med honom, då sticker jag ditåt. Bara så du vet. Och Barnabas säger: ja, men du, då gör jag det. Och det är så lätt att vara en Paulus här. Jag har så lätt för att vara en Paulus. Man möter människor och de intrycken man får gör att vi kategoriserar folk. Ja, men han är sån. Hon är sån. Ja, men han fungerar. Nej. Och så när man funderar på vilka ska vi fråga om det här nu idag? Nej, men honom kan vi inte fråga, du vet. Han åkte hem innan det slutade den gången. Eller, nej, men hon dök inte upp när hon hade sagt att hon skulle komma. Det här, det går inte. Ni kanske inte är sådana, men jag kan lockas och tänka så ibland. Det är ju alltid lättare att fråga dem som man vet att de kommer. Vi hör som Paulus när vi kanske borde vara lite mer som Barnabas. Jag behöver bli lite mer Barnabas. Han såg potentialen och utvecklingsmöjligheterna i Markus. Han såg dem så mycket att han var beredd att gå skilda vägar från sin bästa reskamrat. När Paulus säger att nej, tar du med honom, då kan du glömma det här. Då säger Barnabas: ja, men jag ser någonting här. Tyvärr, Paulus. Men du klarar dig. Ha en trevlig resa. Markus var inte färdig än. Han hade inte lärt sig än. Den unga generationen har inte samma erfarenhet och vishet som den äldre. Och jag tror att den unga generationen behöver en generation av Barnabas personligheter som kliver fram och som är beredda att ställa sig i skottlinjen för att de ska få lära sig. Det måste finnas en Barnabas som tar sig an en ung Markus och som säger: gå med mig. Barnabas, han byggde för nästa generation. Och för mig har det varit avgörande att ha Barnabas personer i mitt liv. Hade Gud inte ställt en sån person i min väg, så hade jag inte varit pastor idag. Det är jag helt övertygad om. Men det fanns en Barnabas där som sa: Pernilla, lita på mig. Gå med mig. Stå med mig. Vi gör det här tillsammans. Du är inte ensam. Och på grund av det så klev jag ut i någonting som jag var livrädd för. Och jag är jättetacksam för det idag. Den som är äldre har alltid ett ansvar för den som är yngre. Och jag skulle vilja påstå att nästan varenda en av oss är äldre. Är man 15 så finns det någon som är 10. Är man 30 så finns det någon som är 20. Är man 80 så är man ju äldre än ganska många. Men jag tänker att kan en 45-åring vara ungdom, så måste ju en liksom 15-åring kunna vara äldre, eller hur? Ja. Det finns alltid den nästa generation att bygga för. På onsdag börjar Gräfsnäslägret. Det är vårt församlingsläger för barn och ungdomar i den här församlingen. Där vi just nu har 15-åringar och 17-åringar som planerar och förbereder för att barnen i den här kyrkan ska få med sig någonting utav Jesus när de åker därifrån. Och ska du inte vara med på lägret eller bidra till lägret på något annat sätt, så be för det här lägret. Be att ungdomarna och barnen som är där faktiskt får möta Jesus. Att de får lära känna honom lite bättre. Att de får växa lite mer i sin tro. Och du kan också vara med och skapa en miljö här där vi kan förvalta det som de upplever på lägret när de kommer hem. För ett läger är bara några dagar långt och sen kommer man hem till en vardag igen. Och om vi här bygger en miljö som är liksom vänlig för dem att komma hem till, där vi bekräftar deras tro, där vi bekräftar deras gudsmöten, där vi lyfter dem, då kan det betyda allt. Det är en angelägenhet för hela vår församling när barnen och ungdomarna har läger. Så är det. När jag växte upp så fanns det någonting som kallades böneringar. Jag vet inte om ni hade det här då. Men då hade man så här geografiska områden där man samlades och bad. Och jag växte upp i ett böneringsområde där det fanns en Elsie. Jag missade inte ett böneringsmöte hemma hos Elsie. Vet ni varför? Hon hade alltid dukat fram ett extra fikabord till barnen. Vi hade alltid lite bättre fika än alla andra. Vet ni vad? Hon såg mig. Hon bad för mig. Och nu när jag möter henne som vuxen så känner jag fortfarande att hon ser mig. Hon ser inte på mig, hon ser mig. Hon är inte den som varken syns eller hörs speciellt mycket. Hon är ungefär så här lång. Hon är aldrig den som ställer sig upp och pratar i de stora offentliga sammanhangen. Hon är inte den där människan som man tänker, åh, den stora hjälten. Men för mig, vet ni, för mig är hon en av de största hjältarna. Hon har alltid uppmuntrat mig. Hon har alltid lyft mig. Hon har alltid mött mig med ett leende och med en varm kram. Och nu när jag är vuxen så kan jag se tillbaka på hennes liv och förstå att det har varit ganska hårt mot henne. Hon har haft det väldigt tufft. Och ändå så har hon valt, för det är ett val. Hon har valt att alltid möta mig med värme och med kärlek. Och det har gjort henne till min hjälte. Hon är fortfarande en av dem när jag kliver in i pingstkyrkan i Tibro som jag helst av allt möter när jag kommer dit. För jag ser samma blick i ögonen, jag får samma varma kram och jag känner mig lyft. Det måste inte vara en så stor grej egentligen. Det här är ju jättestort. Men ibland så tror vi att hjältedåd ska vara så ofantligt stora och otillgängliga och långt bort. Och det kanske räcker med att du uppmuntrar en ung människa. Att du ser en ung människa. Att du ber för en ung människa. Det kan göra dig till deras hjälte. Du kanske inte ser dig själv som en hjälte, men jag är helt säker på att du kan vara en. Jag tror att Gud kallar dig till att vara en hjälte. Att du blir så stor på insidan att du faktiskt går när han kallar. Att du gör det lilla extra. Inte för att du måste, utan för att du vill. Och jag tror att han vill att du är en hjälte som bygger för nästa generation. Ska jag berätta en sak för er? När jag är med ungdomar på så här festivaler och riktigt röjiga möten, då är det rökmaskiner och ljus och ljud och det är jättesnyggt producerat. Då stoppar Pernilla in hörselproppar i öronen. Vet ni det? Och jag kan bli irriterad av halsen utav rökmaskinerna för det blir lite torrt. Det är inte riktigt lika lätt att sjunga. Och jag inser att jag börjar bli gammal. Det är inte längre mitt uttryckssätt. Det är inte så att jag längtar efter det uttrycket egentligen för mig själv. Men vet ni vad? Jag prisar Gud ändå. Med hörselproppar i öronen och en vattenflaska i väskan så lyfter jag mina händer och jag prisar Gud ändå. För att när unga människor får lära känna Gud, då finns det hopp för våran framtid. Och jag går gärna sida vid sida med dem på alla möjliga konstiga grejer om de får möta Gud på vägen. Inte för att jag längtar efter det längre, men för att det är viktigare vad som händer i deras liv än att det sker på det sättet som passar min smak. Så min utmaning till dig idag är att lägga dig själv lite åt sidan och våga vara en hjälte för någon annan. Vi ber. Jesus, jag tackar dig för att du har kallat oss allihopa att vara hjältar för dig. Jag tackar dig att du har kallat oss att älska som vi har blivit älskade. Och Herre, jag ber dig att du ska hjälpa oss och visa kärlek till våra medmänniskor. Att vi ska präglas av din kärlek så mycket att det smittar av sig. Herre, jag ber dig att du ska hjälpa oss att våga gå när du manar. Att våga säga saker till människor som vi känner kommer ifrån dig. Herre, jag ber dig att du ska använda oss. Jag ber dig också här att vi ska få tjäna dig med glädje. Att vi ska göra det lilla extra med glädje. För att vi älskar dig och för att vi älskar att tjäna ditt rike, Herre. Även när ingen annan ser. Och Herre, jag ber dig att du ska hjälpa oss att bygga för nästa generation. Jag ber att du ska välsigna lägret vi åker iväg på i veckan. Jag ber att du tar hand om varenda ungdom, varenda barn som ska dit. Jag ber att du välsignar dem rikligen, Herre. Jag ber att du möter med dem, att du talar till dem. Och Herre, jag ber dig att de ska få Guds möten som kan få vara avgörande för resten av deras liv. Jag ber att de ska få Guds möten som de kan få vila sitt liv och sin tro på, Herre. Jag ber att det ska få bli ett steg till för dem vidare. Herre, välsigna också allt praktiskt som ska ordnas med mat och alla ledare och sånt som ska ut. Jag ber att du ska vara med dem också. Herre, hjälp oss att leva våra liv för dig och för andra människor. I Jesu namn. Amen.